Hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Frans heter jag, jobbar som pastor och det är kul att se er alla idag. Vi har haft en helg, nu har vi haft både samlingar igår, 2:11-18 och nu är vi här idag. Och Nina kommer att predika, men innan vi börjar tänker vi lägga den här gudstjänsten i Guds händer och be att han möter oss just där vi är idag. Tack Herre för att vi får komma idag igen Herre. Tack för var och en som har kommit hit, Herre. Tack för det du har varit med under veckan som har varit, Herre. Tack för de som har varit med under helgens samlingar, Herre. Och jag ber också för den här gudstjänsten, Herre. Jag lägger den i dina händer och ber att du möter oss med din ande, precis där vi behöver oss. Möter oss med ordet, genom sången, gemenskapen, Herre. Du ser vad vi behöver var och en av oss, Herre. Jag ber, kom helige ande, möt oss, för vi behöver dig. Idag och veckan som kommer. Be om det här i Jesu namn. Amen. Vi kommer att ha, på onsdag har vi trivselträff. Lasse Westin kommer hit och kommer att dela om Centrum. Där han jobbar med. På fredag har vi familjefredag. Och en på söndag kommer vi ha gudstjänster. Josef predikar. Vi kommer också lägga ut en film som Josef har gjort, lite introduktion till hans predikan nästa vecka. Så det kommer vara spännande.
Ska vi höra om ljudet? Bra. Det är bra. Vi ber. Herre, vi vill be med de här orden som vi just har sjungit. Rör ditt folk igen, Herre. Här är vi, Herre. Vi är ditt folk. Tack för att vi får vara ditt folk i det här landet, i den här staden, på den här platsen, Herre. Tack, Herre, för att du har en tanke med ditt folk. Tack att du älskar oss. Och vi ber, Herre, rör oss med din helige ande. Tack, Herre, för att vi har fått lyssna till, ägna oss och fokusera på den helige ande den här helgen. Välsigna den här gudstjänsten. Välsigna ordet, Herre. Jag ber, Herre, att du ska öppna våra hjärtan. Det är bara du som kan göra det. Och låt ordet få gå in riktigt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, det är en del nya ansikten som jag inte känner igen. Och flera har varit med hela helgen. Och vi hade också en fin tid igår kväll. Jag ska bara presentera mig med två meningar. Jag heter Katarina och jag kom hit till församlingen som tonåring. Så jag har växt upp här. Kallas för Nina. Sen är Moises och jag hör ihop. Han är från Spanien och vi har varit församlingsmissionärer i Spanien sedan många år. Och sen ett år tillbaka bor vi då i Sverige igen. Just nu bor vi i Gagnef. Så vi är på besök här i vår hemstad. Jag ska dela det som Herren har lagt på mitt hjärta för den här förmiddagen. Det kan hända att vi frågar oss ibland. Du har säkert frågat dig någon gång eller mött att andra har frågat dig. Vad är egentligen meningen med alltihopa? Att vara kristen idag, vad är det för mening med det egentligen? Tillhöra en församling och tro på Bibeln. Ja, det kan vara bra att stanna till och tänka efter. Vad är egentligen meningen? Till och med vi som tillhör Herren kanske frågar oss. Ska man tillhöra en församling? Ska man behöva läsa Bibeln? Vad är det som är meningen? Och idag så vill jag lyfta upp ett ord. Ett speciellt ord i Bibeln som vi ska se på. Ett ord som kännetecknar Herren. Allt som har med Gud att göra ryms i det här ordet. Och har det med Gud att göra så har det också med oss att göra. Och det kan liksom klargöra vad som är meningen med alltihopa. Så nu blir det ett jättestort perspektiv. Och syftet är att få tillbaka vår längtan om vi har förlorat den. Och den kan bli ännu starkare. Och väcka längtan med det här ordet. Och det här tänker jag att det är mer än någonsin någonting som vi behöver idag. Det är som ett kännetecken. Det är som en stämpel, en kännetecken för Guds folk. Då finns det en mening i en psalm. Jag ska citera den bara. Det är en bön. Psalm 90 står det så här. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Och den här meningen, det har ju stått där i Bibeln jämt, men det är ibland nyupptäcker man saker. För några år sedan, ganska precis 3 år sedan, så var vi i en situation som var mycket svår. Men då läste jag den här meningen. Jag visste att vi hade en tid framför oss som inte skulle vara lätt. Och när jag läste den här meningen så var det verkligen mat för själen. Och det blev min bön. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Och det kan jag tala om att det var så. Hela tiden så var det som att den här ljuvligheten var där. Och vi liksom fick vila under. För faktiskt versen efter den här, det här är psalm 90, sista versen. Första versen i psalm 91 talar ju om att vi vilar under den allsmäktige skugga. Så jag kan säga att jag rent konkret levde i de här orden. Att Guds ljuvlighet vilade ovanför och vi vilade under. Men det här gjorde att jag blev nyfiken på det här ordet ljuvlighet. Dels vad det betyder. Och jag insåg att svenska språket, vi har en skatt i det här ordet ljuvlighet. Vi kanske inte använder det till vardags, men nu, ni kommer inte att glömma. Jag kommer att säga det här ordet så många gånger, så, som jag sa att min pappa säger. När du har talat, då ska de veta vad du har talat om. Det här ljuvlighet kommer vi aldrig att glömma, det ordet. Men det är faktiskt något, en speciell känsla i det här ordet. Och ju mer jag tänkt på det så har jag insett att det beskriver det allra bästa. När vi nästan inte hittar ord för vad vi vill säga och förklara, då säger vi att det var ljuvligt. Det beskriver det allra bästa. Det står också i motsats till det allra värsta. Som jag sa, svenska språket har en skatt i det här ordet. Andra språk, de får använda olika synonymer. Och då blev jag ju självklart nyfiken på om det står mer om ljuvlighet i Bibeln. Och i svenska språket finns det en linje. Och det är det jag känner mig som en guide just nu. Jag ska få gå in och plocka upp det jag själv sökte. Jag blev nyfiken på det här ordet. Står det ljuvlighet mer i Bibeln? Och då finns det en linje i vår svenska bibel som använder det ordet. När man inte har längre ord för allra bästa. På spanska och engelska, då använder man andra synonymer. Men jag kommer att ägna mig åt svenska bibeln. Så temat idag, det är Guds ljuvlighet. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Och ljuvlighet, det är ett kännetecken. Det är ett kännetecken för allt som Gud är. Och det är det jag vill visa. Och det jag berättar nu, det är det jag själv upptäckte. Och det var det ena aha-upplevelsen efter den andra. Och jag blev helt fascinerad. Helt fascinerad av Guds tanke. Och idag vill jag säga också att det här ordet, ljuvlighet, som kännetecken, det får bli för oss ett riktmärke. För det kanske inte är det vi ser runt om oss. Det kanske inte är det vi har upplevt. Det kanske inte är det vi står i. Men vi ska få syn på vad Gud har tänkt. Och det var det som blev så stort för mig. Att få syn på vad Gud har tänkt, även om jag inte just ser det här. Så det sanna är vad han har tänkt. Och det finns en mening i Höga visan som egentligen säger allting. Och Höga visan, om man läser en nota vad den handlar om, så står det att det är en bild för kärleken mellan Herren och hans folk. En bild för kärleken mellan Herren och hans folk. Och där finns ett ord som syftar på Herren. Allt hos honom är ljuvlighet. Allt hos honom är ljuvlighet. Allt som har med Gud att göra är ljuvligt. Och det var så jag liksom gick vidare. Det här visste jag faktiskt inte innan. Jag har aldrig stannat till vid det här ordet. Jag har aldrig hört någon berätta det för mig. Den linje som finns i Bibeln. Att allt som kännetecknar Gud har en stämpel av ljuvlighet. Det här ordet som är bara det allra, allra bästa. Som en liten, vad ska jag säga, anekdot. När jag höll på att vara i det här ordet. För jag är så här, jag får ett ord och så lever jag i det ordet. Då blev det vinter och vi bodde i Spanien. Och då får jag, nu är inte Lasse här, men jag får säkert berätta det. Varje år när jag bott i Spanien så får jag en eller två foton av Lasse vid speciella tillfällen. Och det är när han ger sig ut på isen. För han vet att jag älskar det. Och då måste han liksom skicka, nu är jag på isen. Och då när jag var i det här så skickade han en bild på Run. Han var på isen. Så stod det under bara ljuvligt. Och då förstod jag precis vad han ville säga. Man har inte ord för mer. Det var ljuvligt. Så det finns den här känslan i ordet. Och då står det i Bibeln som syftar på Herren. Allt hos honom är ljuvlighet. Och det vi ska göra nu är att vi ska se hur det här stämmer. Jag ska ta med på en linje i Bibeln. Hela konceptet. Och jag upptäckte det där. Och jag upptäckte det där. Och jag upptäckte det där. Och det blev bara så stort. Jag kände bara vad stort det är att få tillhöra Herren. Vad stort det är. När jag ser med mina ögon så kanske jag inte har sett den här ljuvligheten. Och det är det jag vill att vi ska kunna lyfta blicken och se vad Gud har tänkt. Som ett riktmärke. Vi ska se hur det stämmer. Guds kännetecken, det är ljuvlighet. Några bibelverser ska jag läsa och några ska jag citera. Men vi går först till psalm 36. Här är mitten på Bibeln. Man skulle kunna säga att det jag läser nu sammanfattar lite av Bibelns budskap. Jag börjar från vers 8. Psalm 36 från vers 8. Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud? Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. De mättas av rika gåvor i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Här står det i Saltaren om en ljuvlighetsström ger du att dricka. Och igår var vi också inne lite på att vi såg i Gamla testamentet och hur det pekar på Jesus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Vad sa Jesus när han kom? Han sa, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ljuvlighetsdröm, dricka. Av en ljuvlighetsdröm ger du dem att dricka. Och Jesus säger, kom till mig och drick. Och det ska flöda fram en källa. Och det sade han om anden. Alltså är den heliga ande en ljuvlighetsdröm. Allt hos honom är ljuvlighet. Det är en linje vi kan ta med oss. Allt som har med Gud att göra. Allt är ljuvlighet. Också den heliga ande. Av din ljuvlighetsdröm ger du dem att dricka. Den heliga ande är en ljuvlighetsdröm. Men sen nästa vers pekar också på Jesus. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus, säger psalmisten. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Jag tror att ni som kan era biblar kanske tänker på det här ordet. När Jesus kom. Johannes 1 presenterar Jesus. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Och Nya testamentet. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Allting pekar på Jesus. Men där stod det om ljuvlighetens dröm. Det är Jesus. Det är anden. Det är ljuvligt. Men nu ska jag berätta någonting när jag läste här och vad jag liksom upptäckte. Det här, jag kan locka er kanske lite att söka också i Bibeln. Då hade jag en relativt ny Bibel. Jag hade köpt en version från 2015. Och det var lite nya noter jag aldrig hade sett. Och det lite roliga är att det var en not här på 36.9. Men den var felskriven och stod på 35.9. Men jag upptäckte den. Och då stod det så här. Ljuvlighetsström. Då står det samma ordstam som Edens lustgård. Ljuvlighetsström, samma ordstam som Edens lustgård. Vad gör man då? Då blir man jättenyfiken och går till första Mosebok och läser om Edens lustgård. Och då gör vi det. Ni kan lyssna och jag läser första Mosebok 2. Och vi ska se linjen i Bibeln. 2 och 8. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Och där fanns också en not. som, då får jag den här känslan att jag nästan ramlar av stolen när jag läser. För det är bara, wow! Guds ljuvlighet. Allt hos honom är ljuvlighet. Så läser jag i noten. Eden betyder ljuvlighet. Ordet Eden betyder ljuvlighet. När Gud planterar en bit av himlen på jorden, då är det ljuvligt. Allt hos honom är ljuvlighet. Och det står också att träden, de var ljuvliga att se på. Det står om livets träd. Och i sista kapitlet i våran bibel, om vi tar linjen, där står det igen om livets träd. Men från början hade Gud en tanke att plantera himlen på jorden. Och han kallade det för ljuvlighet. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Det är samma tanke, samma syfte som Eden, där Gud vandrade när han bodde med människan. Det vilar nu över mig. Den tanken Gud hade från början, att plantera himlen på jorden, det är det vi kan få gå in i. Det är det som kan få vila över mig. Det är den ljuvlighetsdrömmen jag kan få ha i mig. Det finns mer, mycket mer. Där man hittar ljuvlighet. Nästa är, där Gud är ljuvligt. Där Gud är, alltså platsen där Gud är. Det första, det var i Edens lustgård. Guds plats på jorden. Han planterade människan, han skapade människan. Han vandrade tillsammans med människan. Och syftet var det här ljuvlighet. Men jag säger det igen. Det är nog därför de har satt det i svenska bibeln. För när man inte vet hur man ska beskriva det bättre, då tar man det ordet. Det är lite det handlar om. Så det första var i Eden. Och Gud och människan var tillsammans. Sen kom synden och skilde människan och Gud. Och vad hände nu då? Vad hände då? Jo, då skapar Gud en ny mötesplats. Det var först tabernaklet och sen templet. Templet är mötesplats. Jeremia använder ordet mötesplats som templet. För där möts människa och Gud. Det är också Guds boning. Då ska vi läsa från psalm 16. Kom ihåg att vi letar efter ordet ljuvlighet. Psalm 16 och 11 står det. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Också där finns ljuvlighet. Där Gud är. Vid hans högra sida. Vid hans ansikte. Ansikte i vår svenska bibel. Det står för där Gud är. Engelskan använder ordet presence. Som vi använder mycket i lovsånger. Vi säger också närvaro. Guds närvaro. Men Guds ansikte, det är helt enkelt där Gud är. Och där är det ljuvligt. Där Gud är. Det finns i templet där Gud är. Guds plats på jorden. Så här står det i psalm 27. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. Och varför vill jag göra det? Det kommer här. Varför skulle jag vilja bo i Herrens hus? För att se Herrens ljuvlighet. Där Gud är i templet. Där är ljuvlighet. För allt hos honom är ljuvlighet. Det bara är så. Det bara doftar. Det bara är så. Det är som en kvalitet i detta. Och längtan efter det. Det står, ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter att få bo i Herrens hus. Den längtan efter det. Det är vad människan egentligen djupast längtar efter. En gemenskap med Gud. Att Eden upprättas. Redan här och nu. En liksom ursprungstanken. Det är det vi längtar efter. Och det kännetecknar Gud. Ljuvlig är din boning, står det också. Ljuvlig är din boning. Nu har jag talat om Eden, om tabernaklet, om templet. Men idag då? Nu kommer det riktigt nära oss. Nu kommer det riktigt nära oss. För vi har inte tabernakel eller tempel idag. Då står det så här. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Det är vi som är en del av Guds tempel idag. Kyrkan här är en lokal, för att vi behöver en lokal när vi samlas. För det regnar och det är kallt. Och vi behöver ljus och ljud. Kyrkan är en lokal. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Idag är det vi som är Guds boning. Hur var det vid Guds boning? Jo, det är ljuvlighet. Det kännetecknas av ljuvlighet. Och jag skrev så här, ljuvlighet, kännetecken, frågetecken. Är det ljuvlighet? Och då vill jag markera att det är möjligt och det är meningen. Så när vi inser och ser att det inte alltid är ljuvlighet, vare sig i våra liv eller att vi tittar, men den där är verkligen inte ljuvlig och ska vara ett tempel. Så lätt vi kan komma in i sånt. Men Guds tanke är att templet är fyllt av ljuvlighet. Och det är möjligt och det är meningen. Så det vill jag föra fram. Vi ska inte dra ner oss när vi inte ser ljuvligheten. För det är möjligt och det är meningen att var och en av oss får leva i den här ljuvligheten. Så där Gud är ljuvlighet. Finns ännu mer. Jag hittade ännu mer. Ska jag citera psalm 119. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Allt hos honom är ljuvlighet. Så det finns säkert mer att hitta. Men vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Ordet. Allt som är skrivet här. Allt som Gud har uttalat till människan. Guds ord är ljuvligt. Det är också ett kännetecken. Och som vi sa igår också, att ordet handlar ju om Jesus. Ordet blev människa. Ordet är Jesus. Vi kan inte skilja dem från varandra. Allt hos honom är ljuvlighet. Allt som finns här doftar ljuvlighet. Jesaja var en profet. Han har skrivit en lång profetbok i Bibeln. På många kapitel. En profet var ju Guds röst liksom bland folket. För de hade inte den gemenskapen med Gud som vi kan ha idag. Utan det var en människa som fick företräda och säga så här säger Gud. Och det gjorde Jesaja. Han talade ord från Gud till människorna. Vi lever i en väldigt privilegierad tid. När vi själva kan tala med Herren och lyssna. Men då hade han ett uppdrag att komma. Och då fick han en order, befallning av Gud. Det står i kapitel 40. Jag ska bara citera det. Jesaja 40. Då säger Herren så här till honom. Tala ljuvligt till Jerusalem. Jag ska läsa tre versioner på svenska. Tala ljuvligt till Jerusalem. Tala till Jerusalems hjärta. Ge nytt mod. Tre olika versioner. Så tala ljuvligt kan vara detsamma som att tala till hjärtat. Och kan vara detsamma som att ge nytt mod. Så Guds ord till våra hjärtan, när det liksom når allra längst in, det bör och ska kännetecknas av ljuvlighet. När det uttalas, när det når oss. När Guds ord når mig så har det en ton, en doft av wow, jag känner igen ljuvligheten. Sen jag har gått in i detta eller sett det, så lär man sig på något vis att känna igen. Där fanns ljuvligheten och där fanns den. Och sen om den inte finns, då kan man veta att det är möjligt och det är meningen. Och det vill jag lite lägga ut redan nu, att träna dig att upptäcka ljuvligheten. Men Guds ord, när det når våra hjärtan, det ska kännetecknas av ljuvlighet när det uttalas. Även om det skulle vara en förmaning eller kanske till och med en tillrättavisning, så finns det, bör finnas, en stämpel, en doft av liv, av ljuvlighet. För det är så den helige ande gör. Även när den helige ande vill liksom justera våra liv och våra tankar lite grann, så finns den här doften av en varsam ljuvlighet. Guds ord är ljuvligt. Jag ska läsa Jesaja 52, vers 7. Ännu en ljuvlighet. Hur ljuvliga är inte glädjebebärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är kung. Hur ljuvligt är inte glädjebebärarens steg? Det finns en ljuvlighet i att uttala, att förkunna ordet, att vara budbärare. Och jag frågar mig också, finns det det? Det är också ett kännetecken som riktmärke. Att det ska finnas en ljuvlighet när ordet uttalas. Det finns fortfarande mer, allt hos honom är ljuvlighet. Psalm 147, vad skulle det kunna handla om? Jag tror ni anar det. Flera som kan Bibeln vet att i slutet av psalmerna så handlar allting om lovsång. Det står så här, 147:1. Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Även där hittar vi det. Lovsång är ljuvligt och skönt. Psalm 81. Stäm upp lovsång på ljuvliga harpor. Alltså det är nästan så mycket så jag vet att ni blir lite korvstoppade nästan nu. Men alltså det är så mycket, den linje i Bibeln, att allt handlar om den här ljuvligheten. Så lovsång, även lovsång när vi ära Gud och hur vi ära Gud, kännetecknas av ljuvlighet. Jag säger det igen, ett riktmärke. Om det inte är så, om någon tänker att det inte är så, så är det riktmärket. Att tonen från himlen, det kännetecknas av ljuvlighet. Det är möjligt och det är meningen. För lovsång är ljuvligt. När vi ära Gud och hur vi ära Gud. Det finns en sång vi ofta sjunger, det är inte en mening från Bibeln, men det är en sång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Att mitt liv får bli en lovsång. Så att mitt liv, inte bara när jag sjunger eller jag talar. Att mitt liv får förmedla den här ljuvligheten. Tonen från himlen är ljuvlig. Lovsång är ljuvligt. Psalm 135 säger så här. Lovsjung hans namn. För det är ljuvligt. Det syftar på Gud. För oss syftar också på Jesus. Allt som har med Herren att göra när vi lovsjunger. Lovsjung hans namn, för det är ljuvligt. Namnet, och här säger jag Jesus, förknippas med ljuvlighet. Nu kan ni den här linjen. Allt hos honom är ljuvlighet. Så Jesu namn är också ljuvligt. Så lovsång, kanske en del tänker, men vad är lovsång egentligen? Det här med att sjunga 2-3 körer flera gånger om och ibland måste man stå till och med. Och visst har vi hört, det har varit det i tider i vårt land och andra länder. Vad är lovsång? Jo, lovsång handlar i grunden om att ge Gud ära. Att ära hans namn, det är det som är lovsång. Det kan vi göra med våra ord, vi kan uttala det, vi kan skriva en dikt. Men vi kan också sjunga det. Så lovsång handlar om det. Sen kan det tas i olika former. Genom alla tider så har Guds folk sjungit. Jag ska berätta en liten sak som jag inte alls hade tänkt. Men med tanke på att alla tider har Guds folk sjungit. Vi bor ju nu i Gagnef. Vi har fått möjlighet att hyra ett hus där. Och det ligger precis bredvid ett kapell, Betelkapellet i Gagnef, som är 150 år gammalt. Och vi har stora åkrar runt om oss. Vi bor verkligen mitt på landet. Och då fick vi veta ursprunget till det här kapellet när det byggdes. Det fanns skrifter man liksom skrivit ner och vi hittade en liten häfte i hyllan där i huset där vi bor. Och då står det att det var en man om det var runt 1850 eller 60. Ganska långt tillbaka, för kapellet är 150 år. Han var en bonde som jobbade där på åkern. Det fanns ett foto på den här bonden på åkern. Och då står det att när han jobbade på åkern så såg han såg en syn. Då såg han en skara högtidsklädda människor som gick där på vägen. Hade sin bibel och de sjöng och han hörde dem sjunga. Och den här synen blev så stark för honom så han skänkte en del av den här åkern och där byggdes kapellet. Och någonting som har varit som en linje eller ett kännetecken för just den församlingen i 150 år, det är sången. Lovsången, och det är så fortfarande idag. Så i alla tider har folk sjungit till Gud. Redan på 1800-talet i Sverige och långt innan, och de första kristna om vi går långt tillbaka. Och Israels folk, de sjöng ju i templet, det var musik och sång och allting. Så lovsång Vi kan kalla det, ja, vi kallar det för lovsång för det står i Bibeln. Men det handlar om att ge hans namns ära. Det handlar om att ära Gud. Med musik, med sång, med dans, med körer. Det handlar om att ära Gud. Så om vi ser att det är det handlar om, då förstår vi att här är det något ljuvligt. Vi får höja blicken och se att det är det som är syftet. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Jag sa namnet Jesus förknippas med ljuvlighet. Hur är det idag? Runt om oss i den miljö vi lever i. Jag vet att jag berättade under det här året när vi har bott här. Jag fick tag på en bok som titeln stör mig. Men den är tyvärr delvis sann. Det är en bok som heter Det gudlösa folket. Och den är skriven av en religionshistoriker som har forskat i det svenska folket. Den handlar om Sverige. Och han väljer att säga titeln Det gudlösa folket. Och då känner jag att jag vill liksom, nej minsann, här finns det ett gudsfolk. Och det gör det. Det finns ett gudsfolk. Och vi är ett gudsfolk. Och det är många som just nu samlas i hela landet som är gudsfolk. Som ärar Gud. Men det finns någonting i vårt land som faktiskt står för gudlöshet. Hur är det idag? Psalm 74 handlar om titeln är templets förstöring. När templets bröts ner och förstördes. Och där står det så här. Hur länge Gud ska fienden få fortsätta att förakta ditt namn? Förakt för Guds namn är det som omger oss. Det har vi alla känt av. Och det finns i massmedia, det finns överallt på alla nivåer. Men vi ska inte glömma att längst in i människors hjärtan finns en längtan efter Gud. Så även om det kallas för gudlösa folket, det skrivs en bok som säger att nej, det där är gudlöst. Så finns det en längtan i människors hjärtan att möta Gud. Det gör det. Men det finns också i det som hörs och syns ett förakt för Guds namn. Förakt för Gud. Så när templet bryts ner, då kännetecknas det av förakt för Guds namn. Men Guds folk, vi ska stå upp för att ära Guds namn. Och lovsång är ljuvligt. Det är ljuvligt att ära Guds namn. Så just den här meningen i psalm 135, den vill jag säga igen. Lovsjung hans namn, för det är ljuvligt. Vi har ett uppdrag, vi har en utmaning att ära Guds namn. Mitt i det här gudlösa. Vi kan vara medvetna om att ja, det är svart, det är hårt, det är mörkt. Det var lika i Spanien, det fanns ett oerhört förakt för Gud. De värsta svordomarna handlar om att vända Gud ryggen. Men där behöver vi som Guds folk resa oss upp och lova Gud. Att ära Gud. Det betyder något att vi gör det. Även om vi inte får här, men även om du själv. Det betyder något att vi ärar Gud i det som är förakt för hans namn. Så lovsång är också ljuvligt. Jag har sagt att ordet är ljuvligt. Där Gud är i templet kännetecknas av ljuvlighet. Finns det något mer bara jag ska nämna? Och det är relation. Relationen mellan Gud och människa men också mellan oss. Och det är ljuvlighet, ett kännetecken också där. Då går vi tillbaka till Höga visan. Jag sa att det var en bild för kärleken mellan Herren och hans folk. Och Höga visan består mest av en konversation mellan bruden och brudgummen. Och det kan tolkas på många olika sätt. Men just nu lyfter jag upp att det är en bild för kärleken mellan Herren och hans folk. Så bruden står ju för Guds folk och brudgummen är Herren. Och då säger bruden så här. Nu letar vi efter ljuvlighet där också. Bruden säger till Herren. Din kärlek är ljuv. Din kärlek är ljuv. Och hon säger till honom. Du är ljuvlig. Jag kan säga det till Herren. Du kan säga det till Gud. Herre, du är ljuvlig. För det är det han är. Han är ljuvlig. Och där står det också. Och hon säger det. Allt, när hon ska beskriva honom, då säger hon, allt hos honom är ljuvlighet. Det vill jag att det ska sås in i våra hjärtan, för vi tillhör Guds folk. Och vi kan säga till Herren, du är ljuvlig. Allt hos honom är ljuvlighet. Och då svarar brudgummen, Herren svarar. Han säger, vad din kärlek är ljuv. Tänk att det betyder något för Herren att vi gensvarar på hans kärlek. Och han säger till mig, vad din kärlek är ljuv. Jag tror att det finns det inget större vi som människor kan få höra av Herren. Att han säger det till mig, vad din kärlek är ljuv. Det betyder något för honom att du älskar honom. Och han säger också, din röst är så ljuv. Tänk att Herren säger det till oss. Din röst är ljuv när du talar med mig, när du sjunger. När du talar med någon annan och berättar om mig. Din röst är så ljuv. Och det här blir också då ett kännetecken för församlingen, för Guds folk idag. Och jag säger igen, det är ett riktmärke. Och allt vi har talat så vill jag också lägga ut det här som en mening vi tar med oss. Saknas ljuvligheten så är det något som inte stämmer. Saknas ljuvligheten i allt det här jag talar om så är det något som inte stämmer. Men då ska vi se på vad Gud har tänkt. Det är möjligt och det är meningen. Inte fastna i att vilket elände allting är. Nej, det är möjligt, det är meningen. Att det här får vara kännetecken för relationen mellan dig och Gud, mellan församlingen och Herren, mellan Guds folk och Herren, den här ljuvligheten. Sista bibelordet, jag vill avsluta med det. Det handlar om oss tillsammans som också är relation. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder, när Guds folk bor enigt tillsammans. Det är ljuvligt när vi är tillsammans. Det är också ett kännetecken. Enighet tillsammans. Här har vi ljuvlighet som kännetecken också där. Och det står i samma psalm. Det är psalm 133. Där skänker Herren välsignelse. Där blir den följd av den här ljuvligheten. Mellan dig och Herren. Mellan mig och Herren. Och oss tillsammans. Där finns en välsignelse. Och det står liv till evigt tid. Syftet med det här temat ljuvlighet är det att vi ska leva gott och skönt och ha det, wow, vad ljuvligt vi har det med Herren och tillsammans när andra lider och har det svårt. Nej, det är det inte, även om det är ljuvligt och vi ska leva i den ljuvligheten. Är syftet att vi ska liksom må bra när andra lider? Nej, det handlar om att vi ska förmedla ljuvlighet. Då måste vi själva leva i den ljuvligheten. Det som var tänkt från början i Edens lustgård. För Eden betyder ljuvlighet. Sen kom Jesus, Guds ord. Hela Bibeln, hela linjen. Allt hos honom är ljuvlighet. Helig ande har vi talat om i helgen. Att vi får dricka av ljuvlighetsdröm. Och vi behöver dig helig ande. Vi ska sjunga den igen sen innan vi lämnar gudstjänsten. Vi behöver det heliga ande. Jag behöver din ljuvlighetsdröm för att förmedla ljuvlighet där det inte finns. Nu ser vi på den här. Ni som har varit med här vet att jag har ställt upp pusselbitar här. Vi får gå fram och titta sen. Den här ljusstaken består av olika pusselbitar. Och första samlingen igår, då hade vi de enskilda här som ljus. Och åtta, för det är åtta stycken som representerar Guds folk, fick komma fram och tända ett ljus. Det här är liksom livet i varje enskild människa. Vi har en personlig relation till Herren. Jag är en pusselbit som också är församlingens nyckelringar. Ni vet att vi är ett pussel och hör ihop. Så var och en av oss, vi behöver ha det här ljuset, livet. Sen igår kväll, då ställde jag de här i en cirkel. Jag går och gör en cirkel av den här ljusstaken. Det är Guds folk tillsammans. Vi var här tillsammans, vi firar nattvard tillsammans. Men nu talar jag om att förmedla ljuvligheten. Att vi sträcker oss utåt. Pusselbitarna i rad. Vi sträcker oss utåt. Och vi når längre. Vi står tillsammans men vi sträcker oss utåt. Så syftet med allt detta det Herren har tänkt. Det är att vi ska få förmedla. Och vara den här tonen. Och nu i avslutningen av predikan så ska vi lyssna till en sång. Den här ska vi lyssna på. Liksom ta in orden. Och orden som jag har sagt. Och sången är att hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Det är något som Herren lägger på oss, ett uppdrag. Att få vara en ton från himlen i det här gudlösa landet, i de här tiderna när människorna är oroliga, i de här tiderna som vi inte har någon aning om vad som händer framför. Men vi får bära med oss ljuvligheten, dricka av ljuvlighetens strömmen, veta vad allt egentligen handlar om, vad Gud har tänkt med människan, med oss, och kunna förmedla det. Så låt oss vända blicken och se på den här ljuvligheten och inte dras ner själva av oro och mörker och som vi också smittas av. Vi får smällar och vi smittas. Låt oss fyllas med den här ljuvligheten. Så jag vill be med samma mening som jag gjorde i början, avsluta med den här bönen. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Ta med dig de orden i allt vad vi kommer att möta framöver. Låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Och då kan vi med den helige andes ljuvliga ström kunna förmedla ljuvlighet till någon som inte har det än. Och som jag sa, versen efter säger: den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Herrens ljuvlighet vilar över, men vi får vila under. Vila under.
Vi ska avsluta här bara. Jag ska be en kort bön för veckan som kommer. Så tack Herre för alla som är här idag. Tack för allt de står i. Ni får sitta om ni vill. Det är helt. Men jag ber att du ska vara med under veckan som kommer. Välsigna och ta hand om Herre. Och så ber jag att möta oss nu sista stunderna. Kan du be för oss? Be för oss. En välsignelse.
Herre, jag ber dig för församlingen här i Falu. Tack Jesus för att jag får vara med. Herre, jag tackar dig för att du har borrat ett hål från himlen mitt ibland oss. Du kommer med ditt ljus. Du är redan här med din ande. Det kommer inte att finnas en pingstdag till. Men du är redan här, helige ande. Mitt ibland oss, men också i våra kroppar. I våra kroppar, du bor i våra kroppar. Vi är tempel. Herre, jag ber att du ska komma med helande i församlingen. Jag ber att du ska komma och du ska läcka alla sår som har varit under många år. Jesus, jag ber att allt som binder ditt folk ska försvinna genom blodet. Jesus, jag ber dig, Herre, du ska komma med din kärlek, helande, läkedom, Herre. Jag ber dig för vishet. Herre, jag ber dig för Frans. Ge honom vishet. Och Jesus, jag vet att det finns människor här som redan är ledare, men de vågar inte komma fram. Jesus, att de ska stå bredvid honom och för att bära honom och tillsammans söka ditt ansikte. Jesus, jag tackar dig för att du vill göra någonting nytt. Du har redan börjat. Herre, men vi vill se mer av dig mitt ibland oss. Välsigna ditt folk. Välsigna alla åldrar. Halleluja, alla åldrar. Herre, jag vill se alla åldrar med lyfta händer här i centrumkyrkan och prisa ditt namn, Herre. Jag välsigna dig och välsigna din församling. I Jesu namn. Amen. Halleluja.
Amen. Tack för att ni kom och gå i frid.